Men ibland kan man inte låta bli om... Jag minns att jag stirrade på min hemkunskapslärares strumpor, för hon hade så håriga ben.
Ja.
Och så tittade jag på hårstråna, för de hade liksom lagts uppåt då. Jag kunde inte låta bli att titta på det.
Det är roligt att inte kvinnor får ha håriga ben.
Ja, det får de.
Nej.
Nej, inte har ni.
Så är det väl.
Ja.
Känner man sig inte fel om man har håriga ben?
Jo. Jag har väldigt kraftig hårväxt.
Ja, jag också. Men jag är ju inte kvinna.
Nej, just det. Nej, det är du än. Inte. Inte än. När tror du att det kan bli?
Säg det. Vem som helst. Mm. Kanske köper något... Mm. Ebba kanske säljer jultidningar. Mm. Och där finns det något kit. Smidigt kit som man kan köpa för 289 kronor. Så köper jag ett paket cola och ett könskorrigeringskit från Semik jultidningsförlag. På tal om det, har ni kollat på vulkanerna på Island?
Nej.
De har ju livesändningar där hela tiden, så man kan kolla hur vulkanen ser ut.
Som den där, när man fick följa en älg. Den stora älgvandringen.
Men då, det stora med det var väl att man inte såg den i princip någonsin.
Nej.
Bara lite ibland. Men här ser man vulkanerna hela tiden, för de rör ju inte... De är inte så skygga.
Nej.
Nej.
Och de är frimodigare kanske.
De är ju... Ja, de är lite som de är.
Mm.
Men vad skulle man jämföra vulkanen med för personlighet? Kanske...
Extrovert.
Ja, precis. Mm. För den bara sprutar ju ut allt sitt innanmäte utan att tänka på någon annan.
Mm.
Bara ut med allt. Alla känslor ska ut på direkten.
Ja,
just det. Ha, Henrik och Ulrika och jag sitter nu här.
Mm.
Och klockorna ringer. Det är som ett tecken, tror jag.
Det tror jag. Det är det.
Mm. Vet ni... Har vi någonsin sagt vilka vi är?
Jag heter Charlotte Råvall.
Mm.
Jag heter Henrik Westbacke.
Jag heter Ulrika Nätterdal.
Och ni är välkomna hit till den här podden Hur blir det? Där vi reder ut i princip allt som finns som olika ämnen. Som
Jag tror det var bra vi sa rätt, eftersom Anna och Mia, alltså Mia Skäringer och Anna Emil, har slutat att sända sin podd.
Just det.
Så nu kommer alla de lyssnarna behöva en ny podd. Och då ligger det väldigt nära till hans, tror jag, att de 100 000 istället lyssnar på våran.
Det räknar vi med. Vi får uppdatera servrarna med lite tejp.
Just det, gaffa.
Så löser det.
Men hörni, vad har hänt sen sist i era liv nu då?
Mm. Jag pratar ju väldigt, om jag börjar så pratar jag väldigt gärna om Eurovision.
Mm.
Om ni märkt, det är en liten serie inslag jag har i vår podd. Så det har jag. Men sen har jag ju läst en nyhet som jag tänker att vi måste ta upp. Och det gäller husdjur. Men så jag har två grejer då. Okej, jag kan korta ner Eurovision. Lite motvilligt kan jag korta ner det jag tänkte säga. Och det är att jag tror att jag vet vem som kommer att vinna.
Oj, vem då?
Jag tror att Malta kommer att vinna i år.
Mm.
Och det är inte en låt jag har som favorit själv. Men jag, i mitt intresse för Eurovision, ingår det och lyssnar mycket. Och även lyssnar på sådana som reagerar på olika... låta, och då verkar den sticka ut på ett sätt som inte jag själv fattar. Men ja, en jättebra sångare är det. Vi får se om vi kan få in lite om ni vill höra.
Nyfiken. Du kanske kan sjunga den annars.
Ja, fin.
Ja.
Tack.
Den är en vinnarlåt.
Ja, absolut.
Hör ni?
Ja.
Oj, oj.
Ja. Ungefär så.
Det var ju jättesvängig.
Mm, precis, svängig och done.
Men vad handlar den om textmässigt? Vad vill hon förmedla?
Je me caisse. Mm. Alltså du får fråga den som kan franska av oss här. Den som...
Je me
caisse. Je me caisse.
Jag älskar, va? Je me. Jag tycker om, jag älskar. Och så svaret.
Jag är en caisse, är det inte ost?
Det nej, det är en granne till henne.
Jag älskar ost. Kan vara det. Ja. Hon sjunger dem. men får jag bara åt... Nu blir jag förvirrad. På Malta talar man alltså franska.
Nej, de är ju, pratar ju engelska där.
Men hon sjunger ändå på franska.
Ja, det är väl ett... Det är nog bara det hon sjunger på franska. Alltså själva refräng. Je me caisse.
Ja. Men ni tror inte det är en granne då? Till granne? Henne som heter caisse.
Jag är...
Jag älskar caisse.
Men je me betyder väl inte? För att... det kanske är keso då?
Ja, det är det väl antagligen.
Jag är keso.
Ja.
Jag älskar din t-shirt. Står det här, det kan vi tyda. Det var väl fint.
Jag går sönder, betyder det?
Ja,
så, där. Det var ju bra att ni är så duktiga på franska. Ja, precis. Hon stoppar sig själv i en påse, slänger bort den, sorterar sig som brännbar. Hon är en sån här... liksom utstråla stark självständig kvinna, så att jag tror att det är något sånt budskap i den.
Mm.
Och det är väl precis rätt för Eurovision, tänker jag.
Ja.
Mm.
Såna budskap, så att det är ju den är ju svängig, men jag fixar inte den där saxofonslingan.
Nej.
Riktigt.
Nej.
Jag håller med dig, Henrik, där.
Ja.
Den
då kan man i så fall mycket hellre hålla på Schweiz, som är en fantastisk.
Ska du inte spela upp?
Tycker ni det? Samma som hon är Paul. Elle vit dans ma tête. Pas la moindre cachette. C'est l'aube qui décline. Derrière un champ de ruines. Le moment de grandir. Visst är det fint?
Jättefint.
Man skulle vilja det, den grep ju tag alltså.
Ja.
Eller hur? Ja, den är fantastisk.
Så snygg.
Mycket. Men är inte Sveriges bidrag bra?
Jo, men vi kommer kanske...
Just det.
Men den gulliga
kanske sju
pojken.
Eller någonting, tror jag.
Ja, han verkar ju så gullig. Eller?
Jo då.
Ja.
Är det Sveriges bidrag?
Så låter den. Dajdi.
Bra låt.
Men jag sparar. Jag sparar artikeln och så går vi vidare till ditt.
Det går jättesnabbt. Jag har druckit kaffe med min bror nu idag på morgonen, och då hade han packat en liten ryggsäck med smörgåsar och en termos med kaffe och så var sitt underlägg. Så satt vi vid Sävån och drack kaffe.
Kära någon.
Det var så otroligt.
Ja, i denna vårsolen som är nu finns det ju nästan inget bättre.
Nej, det var väldigt trevligt.
Ja, mysigt var vid Säva.
Oj. Hållplatsen Bellevue, vi bor de vid.
Just det.
Så jag är färdig nu. Henrik, för dig tog du en halvtimme att säga. För mig tog det min en minut.
Jag hade jättemycket att säga.
Det gör inget. Jag vill bara påpeka det.
Ja. Så var det. Och jag, det som har hänt sen sist är att en mus... Nej, jag skojar bara. Det har det i och för sig. Jag ska försöka undvika det. Men alltså, jag har faktiskt gått en kurs sen sist. Och den har gjort att jag har... Det känner mig väldigt peppad faktiskt, yrkesmässigt på en grej. Och det är att jag har gått en kurs i Sveriges kommunikatörer hade en kurs i att bli moderator. Och det är något som jag har tänkt länge, att jag skulle vilja få lite mer sådär, kunskap och verktyg kring. Så nu har jag det.
Kul!
Ja, det är jättekul. Vet ni vad moderator är?
Ja,
precis.
Typ.
Mm.
samtalsledare från scen.
Precis. Ja, det tror jag du skulle vara underbar
så. Ja, ja. Jag tror inte du behöver någon kurs på det.
Det tror inte jag heller. Du skulle kunna hålla i kurser istället.
Bra, då gör jag det som första grej.
Ja.
Nej, men alltså... Nej, men jag bara är väldigt glad över det. Och jag, det som var så roligt med det var att jag känner att där får jag liksom lite grann använda en kreativ sida som jag inte har alltid så lätt att använda när jag ska vara liksom expert... organisationskonsult, då kommer man ju mer med, eller man ska hjälpa andra att förstå och tänka och komma fram till saker och även komma med viss expertis liksom.
Mm.
Men nu får jag i den här rollen som moderator får jag mer använda kreativitet och det är jag så glad för, det var så himla kul alltså. Så att då, ja, så att jag tycker att ni som lyssnar kan höra av er om ni behöver en moderator till alla dessa event och konferenser som sker just nu överallt.
Jag ska höra av mig genast.
Genast
jag
med.
Vad roligt.
Ja.
Men jag gick faktiskt en kurs i att bli digital moderator.
Mm.
Så att jag kan vara det även digitalt. Både
och. Ja, för det är ju säkert en specialkompetens som är bra att ha. Om det fortsätter så här länge.
Ja. Kan man ha det hemma om man är som till exempel jag och min son ibland och vet inte vad vi ska prata om, då kan man behöva en moderator till fredagstacosarna.
För då kan vi ha en paneldiskussion med er. Det fick jag också lära mig.
Bra.
Jag kan vara en del i panelen då.
Och Ola och Ulrika.
Ja, eller om de är liksom samtalarna och så finns det en panel och sen är du moderator.
Just det, så att de är publik liksom.
Ja.
Gärna.
Okej, för Ola sa en sån rolig grej på tal om samtal. Vi tittade på kort på honom i min telefon. Jag visade en bild. Så jag kollade den här gulliga munnen. Ja, den munnen har sett sina bästa dagar. Sola då.
Men det var, jag har blivit lite ledsen om man hade sagt så till mig. Men
nej, han sa det om sin egen mun.
Om sin egen mun?
Ja. Ja, jag visade en bild på hans mun och sa, kolla vilken gullig mun.
Ja, den. Ja, det fattar inte jag. Jag tror han pratar om dig. Men,
nej, han pratar om sin egen lilla mun.
Det är väldigt roligt. Sett sina bästa då.
Ja,
den har nått toppen. Nu är det bara på väg.
Nu är det bara, går det bara ut för.
12 år liksom.
Ja.
Wow.
Ja.
Ja.
Så ja. Man undviker ju gärna, känner jag, allt varje gång det vi egentligen ska prata om, tänker vi börjar väl inte än, vi börjar väl inte än.
Nej, men nu gör vi det.
Okej.
Tvivel.
Har ni några tvivel?
Tvivel. Nu skulle vi haft en lutherska missionskyrkans kör.
Som lagt en bordun där.
Ja. Sjunger de om tvivel?
Nej.
Jo, nej, men de sjunger ju stämmor. Ja, just det. Ja, just det. Och i stämmor.
Ja.
Ja. Charlotte.
Ja.
Nej. Ja, precis.
Ja.
Jag kan introducera det. Jag tog fram mina anteckningar.
Ja.
Och så läser jag här nu. Jag tyckte det var så konstigt att det står en grupp i ledningsgruppen. En grupp inom ledningsgruppen som har... Nej, hörni.
Nej.
Det här var fel anteckning. Nej, men tvivel. Hur ska vi kunna börja prata om detta nu? Jag känner.
Tvivel betyder ju, kommer ju från ordet två, att man är mellan två.
Det är
bra. Så kan du fortsätta med det.
Det var ett jättebra tillägg till allt det jag redan har sagt om tvivel.
Tack.
Nej, men jag har skrivit så här. Tvivel. Att det kan man ju, måste jag blunda, jag kan inte sitta på det.
Nej.
Det kan man ju göra, tvivla alltså, kring väldigt många olika saker och liksom skeenden och tillstånd och sådär. Men det är ju något liksom lite existentiellt, tänker jag, över tvivel. Alltså sånt tvivel som är jobbigt för oss. Då är det ofta tvivel som handlar om, liksom, som handlar om det som rör vår existens. Typ man tvivlar på sig själv och vem man egentligen är och vad man egentligen kan. Och om allt bara egentligen är en bluff och sådär som vi har pratat om innan. Man kan tvivla på sina närmaste relationer, kanske sitt äktenskap eller sin närmaste, liksom sin partner. Eller man kan tvivla på vänskap, sådär, om det verkligen var en vänskap eller är en vänskap. Och så kan man ju tvivla på Gud och relationen med honom, eller om det ens finns någon Gud. Det är ganska så här, det är ganska tunga grejer och allvarliga saker som kan göra att, alltså, att vi mår dåligt. de här grejerna. Sen kan man ju säkert tvivla på ditt omdöme av vilken glass som är godast och sådär. Såklart. Mm. Och då är ju inte det särskilt...
Men det avgör ju inte allt.
Nej, nej. Men jag tänker just när man tvivel tycker jag förknippar jag i alla fall med de här lite de här existentiella sakerna.
Mm.
Vad säger ni?
Jo,
ja.
Världen sätts ju i gungning när man tvivlar. Jag har varit med om det väldigt starkt en gång. Vill ni höra det?
Ja. Mm.
Eller, tack. Jag fick virus på balansnerven. Och när man liksom tappar balans, när man inte kan stå eller gå, för då det snurrade liksom runt åt sidan så där. Man får ju väldigt ångest när man inte kan hantera sin kropp liksom. Jag ramlade när jag gick och jag fick åka till det var vinter och mamma och Ola blev ju jätterädd såklart. Hunden blev till och med rädd.
Mm.
Svansen hängde på hunden. Mm. Han tyckte att jag betedde mig så konstigt. Mm. Och då skulle vi åka till vårdcentralen där mina föräldrar bor. Och då fick jag kunde inte ta på mig byxorna. Så jag fick åka i underbyxor i vintern. Mm. Och ligga i baksätet. Och så kom jag in där på ett undersökningsrum. Och då låg jag där med en pappersfilt på mig och så jättesmutsigt håret. Jag var verkligen eländig. Så tänkte jag, är det värt att öppna ögonen en sekund och titta på Ola? Jag fick liksom betala för det sen och mådde jätteilla.
Mm.
Jag spydde och höll på. Men så tänkte jag behöver titta på Ola en sekund, så tittade jag och sen åkte Ola och mamma iväg, för mamma sa, hon skötte det här så bra, så sa nu när man jobbar så här som vi gör inom vården, då behöver man rast ibland.
Oh,
så då åkte iväg och fikade. Och så var jag ensam där då. Och jag trodde verkligen att jag höll på att dö. Det var verkligen hemskt obehagligt, vet ju alla som har haft det här virus på. Har ni haft det någon gång?
Nej, men jag verkligen, alltså skulle jag få det lika, jag hade känt det som du. Helt klart, det låter så fruktansvärt.
Ja, det är verkligen
fruktansvärt. Men man skulle väl direkt koppla det till att man har någon hjärnblödning eller något sånt, skulle jag nog känna.
Ja, jag trodde aldrig det skulle gå över.
Nej.
Så låg jag där under det där pappret och frös, och så tänkte jag kände en övertygelse om att Gud inte finns.
Mm.
Och jag har ju jag upplever mig själv som en ganska starkt troende. Så sa jag rakt ut i rummet då, finns du? Och då, precis när jag hade sagt finns du, så knackade det på dörren. Och då hörde jag, och jag blundade ju, då hörde jag en röst som sa, hej Ulrika, det är Anna Joelsson. Och då var det Anna Joelsson, som jag kände på 90-talet. Vi hade lärt känna varandra i Pingstkyrkan i Karlstad. Hon kom in och då hade hon av någon bara slump sett mitt namn på datorn, för hon jobbade i en annan del av huset. Liksom. Ja. Så då bara gick hon och knackade på, för hon såg att jag låg i det rummet. Och jag sa, och jag började gråta. Och så sa, kan du be för mig?
Ja.
Och då sa hon, ja, jag får göra det lite snabbt, för jag kan ju inte be för patienterna. Såklart. Men så bad hon för mig.
Mm.
Och sen så kom ambulansen och jag fick åka till akuten. Och så öppnade jag ögonen efter några timmar. Då hade det stannat.
Nej, men
det här.
Roligt.
Då hade snurr. Och det är väldigt ovanligt att det går över så fort. Så jag tror att jag blev vidrörd av Herren och att den Gud också knackar på dörren i form av Anna Joelsson.
Ja.
Det är väldigt roligt just att man ställer en fråga, finns du, och så knackar på. Hej, det är Anna Joelsson. Det är liksom väldigt...
Ja.
Gud, han presenterade sig den gången som henne.
Men det var så faktiskt.
Ja.
Mm. Ja. Det var min berättelse.
Åh, vad fint.
Tack.
Men det är intressant utifrån det existentiella, för jag tänker precis, det är ju en sån fantastisk bild av när allting gungar, ja. Och att det känns precis så. Kan det kännas så fruktansvärt obehagligt då?
Mm.
När ens grund, liksom, hur världen är beskaffad.
Mm.
Att det bara... Plötsligt så finns inte det längre. Det bara snurrar runt.
Ja. Just det. Alla väggar och golv och tak, de bara liksom försvinner. Det finns ingenting. Det finns ingenting, liksom.
Som om, tänker jag, man har haft en lång livslång, eller kanske en relation med någon som man har haft en upplevelse av på ett visst sätt, och att man haft det på ett visst sätt, så säger den Men jag har aldrig älskat dig.
Mm, precis.
Till exempel. Det tänker jag är en sån upplevelse.
Ja, men för de som är med om det, de beskriver ju oftast att det blev väldigt fysiskt påtagligt, att det börjar snurra och man är tvungen att sätta sig ner och sådär. När livet är bedrägligt på något sätt. Eller när...
Det är inte alls som man trodde. Nej. Som man byggdes hela sitt liv på.
Just precis. Det. Fy bubblan.
Ja,
vad Henrik, vad tänker du?
Ja, jag tänker också väldigt mycket utifrån existentiella termer. Jag ställer ju inte tvivel som en motsatshet till tro. Det har jag nog aldrig gjort, utan jag ser snarare tvivel som en del av tro, alltså på en skala. Där, om tron är skalan, så är tvivel en del på den skalan, inte en motsats. För jag kan i stunder ofta se mig mer liksom tvivlande än om man säger troende då, i så fall. Eller liksom om man pratar övertygelse oftast. Så, men samtidigt så släpper inte tron sitt grepp om mig på något sätt.
Vad fint.
Det är så på något sätt. Jag har någon slags inre öppen dörr, eller vad man ska kalla det, som inte stängs. Men jag funderar ju väldigt mycket på existentiella frågor överhuvudtaget och filosofi och sådär, och lyssnar på många som pratar om... Jag brukar lyssna på samtal som ateister har med väldigt övertygade kristna. Det är inte så mycket sånt i Sverige, men i Amerika finns det ju mycket sånt. Det är påfallande hur ofta som ateisterna är de vettiga personerna. Och det kanske väljs utifrån de kriterierna också, för att det ska bli roligt att lyssna på. Jag vet inte. Men jag kan tycka att många kristna är inte så lätta ofta.
De är tvärsäkra. De har inte liksom accepterat att tvivel är en del av tron, utan de...
Nej, kanske är det. Ja, just det, så kanske det. Att det är, eller att man så benhårt hävdar principer som inte kan ifrågasättas på något sätt, och då blir det ju ett meningslöst samtal. Och...
De kristna?
Ja.
Till exempel?
Det skulle jag ju kanske haft ett exempel på. Nej, men om man har någon övertygelse som står i Bibeln till exempel, så hävdar man den principen utan att tillåta sig att ifrågasätta det. Men jag tänker att allt som står i Bibeln måste vara... Alltså, står det i Bibeln så måste det också kunna ifrågasättas. Eller liksom, det behöver inte betyda någonting med det. Men, ja.
Nej. Men då är det kanske kristna som ser Bibeln som ett fundament som inte går att rubba.
Oftast är det väl de som är roligast att prata med för en ateist, kanske. Ja. Så att det är nog så.
Ja, just det.
Och jag tänker att då... I mina ögon i alla fall, utifrån jag värderar nu, så är det kanske kristna som inte är särskilt, om man kan säga så, kan man säga så, mogna.
Just det, ja.
Eller som kanske inte heller är så reflekterande i sitt sätt att förhålla sig till olika saker. Man reflekterar inte så mycket.
Nej, reflektion tillhör ju mognad, kanske.
Ja, kanske det. Och att man kan, tänker jag, förhålla sig till att saker och ting kan vara både och. Och förhålla sig till att det kan vara finnas osäkerhet, och att man ändå kan stå ut med tillvaron liksom, och leva i det.
Men det finns även aspekter, alltså, det är nog hyfsat rätt att generalisera det på det sättet. Men jag tror att det finns någon slags... En sak som man missar med det är nog respekten som de här människorna har för... Gud som Gud liksom. Att Gud är en auktoritet. Och det är ju inte så lätt att förhålla sig till i vårt samhälle, särskilt i Sverige, tänker jag.
Just det.
De gör så platta organisationer och auktoriteter. Man kan inte vara en auktoritet bara för att, utan det måste alltid finnas någon mening med det. Eller att vara auktoritär, det vill säga att bestämma bara för att man har en auktoritet, det går ju aldrig hem i vårt samhälle. Det finns liksom inget underlag för att ha det på det sättet, för vi gör oss av med det, och hela patriarkatdelen ingår väl i detta, att vi ska på något sätt vara jämlika och jämställda, och då blir det krångligare med en sån sak som att någon har en given auktoritet som inte får ifrågasättas. Och är man Gud så har man ju en given auktoritet, och egentligen så som människa kanske man inte har någon rätt att ifrågasätta den auktoriteten. Men jag tror ju att Gud är mer än auktoritet, och att han är mer relation än vad han är auktoritär. Och därför så måste det, mitt förhållande till Gud måste också kunna ifrågasättas och granskas och petas i detalj, för annars så blir det inte någon verklig relation.
Nej. Liksom.
Men jag tänker att det ligger någon form av respekt i det för dem som kanske har mer principer. Att Gud har sagt så här och då är det så, och då kan jag vila i att jag inte behöver ifrågasätta det kanske.
Att du känner att du har en respekt för dem, menar du, eller?
Nej, att de har en respekt för Gud på det sättet.
Eller liksom... Att det är därför de uttrycker sig så tvärsäkert.
Precis, jag är väldigt oklar, känner jag.
Nej, men det är bara att jag inte fattar, tror jag är trög i allmänhet.
Det tror jag inte alls.
Inte jag heller.
Det tror ni inte, nej.
Nej.
Men bara för att vi ska, så här, vad gör ni när ni, för nu blev det ju, jag tänker att det kan ju vara flera olika, som sagt, saker och olika relationer och sådär. Nu pratar vi ganska mycket om Gud, men vi har också berört lite relationer till andra människor, men också relation till sig själv. Men vilket spår ska vi ta, tro?
Vi har ju pratat väldigt mycket om tvivel, hur vi tvivlar på oss själva. Det är ju liksom som en slags röd tråd genom hur det blir här i vår podd. Men hade du någon ingång på det?
Nej, jag tänkte mer kanske så här. Vad gör ni när ni tvivlar på det som ni tror på egentligen, som är era grundvalar liksom? Vad gör ni? Eller ni kanske inte drabbas av sådana tvivel när allt faktiskt gungar lite grann. Vi säger Gud då, bara för att vara väldigt tydliga och konkreta. Vad gör ni? Eller gör ni det? För är det första frågan, att ni tvivlar faktiskt på att Guds existens och sådär. Och det har du ju redan berättat om, Ulrika. Men om man inte då, Anna, vad heter hon?
Joelsson
kommer in alltid. Det sker ju inte alla gånger.
Nej.
Men vart flyr ni? Eller vart går ni då? Vad gör ni?
Då tycker jag, när jag tvivlar, då har jag ingenstans att gå. Förutom till den Gud som jag tvivlar på. Det finns ingen annanstans jag kan gå. Och då förr eller senare så upptäcker jag närvaron av den guden. Men innan jag gör det, då det är en väldigt obehaglig känsla att tvivla. För eftersom man hamnar mellan inte och att han inte finns och att han finns. Och när jag egentligen har jag ju överlämnat mig till att han finns, och då rämnar ju allt när jag tvivlar på att han finns.
Precis.
Så du går till den som du tvivlar på?
Ja, för det finns ingen annanstans att gå för mig.
Nej, så är det för mig också. Jag har också valt att ställa dörren öppen på något sätt, eller hur man ska förklara det. Hjärtats dörr öppen, och då, så länge jag inte stänger den, alltså aktivt väljer att inte tro, eller hur man ska förklara det. Det här är väldigt svårt att sätta ord på, tycker jag. Men för att det kräver något mått av aktivitet för mig att i så fall passera den gränsen från att handla på tvivlets rand till att välja att inte tro. Det blir ett val för mig. Men så är det för mig, och det vet jag många som det kanske inte alls har varit ett val för, utan det bara har blivit så att man upptäcker en dag att jag tror ju faktiskt inte på det här. Några kompisar som har och då men för mig, och det kanske ligger i linje med att jag så otroligt ofta tänker på såna här saker på något sätt, så därför så kommer det bli en aktivitet för mig i så fall att välja att inte tro. Men jag säger som du, jag har ingen annanstans att gå, tror jag. Ja, det är jättesvårt.
Ja, jättesvårt. Ja. Mm. Vad säger du själv?
Ja. Jo, men jag går till C.S. Lewis.
Ja.
Ja. Ja, det gör jag faktiskt.
Ja.
Ja, hittills. Sen kommer ju det säkert förändras. Jag har även gått till Thomas Godin ibland och jag har gått till William Paul Young, finns en annan författare som jag säkert har nämnt här innan. Bara män märker jag här. Jag känner dem inte. Jag går ju inte till dem rent fysiskt, gör jag ju inte.
Nej, särskilt, vissa är ju döda till och med.
Ja, så då är det ju jättesvårt.
Det är svårt, konstigt, ja.
Men alltså, det är att mer tycker jag blivit tydligt också att det är viktigt för mig att ta mina tvivel på allvar och våga möta dem liksom helt och hållet faktiskt. Mm. För det kan ju bli lätt att man inte vill, att man undviker det där och bara gå tillbaka till sitt bara gamla tänkesätt. Men jag tycker faktiskt att det har varit viktigt för mig att ta det på allvar och brottas faktiskt med det. Men jag tycker att C.S. Lewis, för mig har han alltid varit en hjälp. Saker han har skrivit, han var ju oerhört klok och smart. Och ibland så förstår jag faktiskt inte vad han skriver ens, för att det är så komplicerat. Men en del förstår jag. Och då kan jag ta till med det.
Han var ju ateist. Det är ju väldigt spännande att läsa hans...
Ja, det är väldigt, och det är just därför tror jag att jag går till honom. För att han är ju så...
Men det var väl i hans samtal med tolken som han upptäckte tron, var det
De träffades på någon pub, de två och så några andra, samtalade väl, eller?
Ja, jag fattade det som att de blev goda vänner på något sätt. Alltså, det är ju inspirerande. Tänka sig att de två har suttit och snackat.
Vad de har betytt mycket för mig, båda två faktiskt. Det är ju så fantastiskt. Så jag tänker ibland att man kan, i tvivel så kan man också behöva lite vägvisare kanske, eller liksom medvandrare, eller människor som man tar rygg på som också har tvivlat. Det är väl det man söker, tycker jag. Människor som har verkligen gått ett varv. Och William Paul Young har ju, jag vet inte om ni känner till honom, men han är ju en, återigen om vi pratar tvivel i förhållande till tro, så är han är ett missionärsbarn som verkligen haft en jätteproblematisk bild av Gud och sådär genom olika anledningar. Och har vänt sig från tron och sådär, men har liksom kommit tillbaka, och han har en fantastisk, tycker jag, ett fantastiskt sätt att måla upp vem vad tron kan innebära och framförallt vem Gud är. Har ni läst något av honom?
Är det han som har skrivit Ödehuset?
Ja!
Inte jag, har inte läst.
Och han har också skrivit Evas dotter och en helt underbar bok som heter Crossroads. Och sen har han också en bok som heter Lies We Believe About God. Alltså lögner som finns. Ja, den är så befriande. Men sen finns det säkert mycket kritik, tror jag, från en hel del som tycker att han kanske har flummat ut för långt. Jag vet inte. Men skitsamma. Jag känner att det är bra och viktigt att ha personer att liksom brottas tillsammans med, eller man ska säga. Som har gått före liksom.
Ja, det tänker jag också.
Ja.
Och samtal med vänner. Ja, i min sena ungdom, får man nog säga, läste jag Herr Gud, det är Anna.
Ja.
En väldigt speciell bok.
Vem har skrivit den?
Han har aldrig gjort sig känd, tror jag, men han skriver om, men det här är på 1800-talet, tror jag. En kille som heter Finn, som bodde typ i hamnen i England någonstans, och träffade på en övergiven flicka där, och så, som var 6-7 år, och så fick hon komma och bo i hans hem med hans mamma och sådär, och de hade samtal om Gud, och så har han skrivit ner det. Ja, den är väldigt speciell och betyder nog väldigt mycket för mig då. Och jag har nog med mig en massa saker från den, tror jag. Den kan jag rekommendera.
Men jag vet
inte hur pass sann den är eller så där. Den är skriven som att den är dokumentär, liksom, som att det har hänt.
Tack.
Tvivel. Tvivlar Gud på oss?
Nej, det kan jag inte, tror jag inte.
För jag menar, med tanke på hur mycket jag tvivlar på mig själv då, kanske. Utifrån olika aspekter av vad jag ser som är mitt ideal jag, så är det ju lätt att tänka sig att Gud skulle tvivla på mig också, kanske.
Ja. Den där Henrik, det vet jag inte om ja. Jag kan lita på.
Men gud, du är så olik oss säkert.
Ja, men också lik.
Också lika.
Hon är också väldigt lik oss.
Mm.
Om man ska gå på...
Jag tror hon är ganska lik mig faktiskt.
Mm.
Ja, det tror jag.
Det tror jag också.
Ja, ja visst. Ja.
Särskilt håret.
Ja.
Älskar.
Ja, är det så?
Gud, hon har väldigt bra hår.
Ja. Mm. Jag tror inte heller att han tycker... Jag tänker att han är på ett annat vis.
Mm.
Bara. Men vad vet jag? Du kan få rätt, Henrik.
Ja.
Jag vet inte. Han tvivlade väl på oss, säger jag inom citattecken nu då.
Mm.
I när vi åt av kunskapens frukt i Edens lustgård.
Ja.
Men, tvivlade han då, menar du?
Ja, nej. Han blev besviken kanske.
Men ja, det var nog snarare så här.
Mm.
Han gav tillit och så fick han svek tillbaka.
Han tappade tron på oss, kanske.
Mm.
Ja.
Ja.
Ja, det kan man prata länge om. Det kanske bara är ett sidospår. Jag tycker det är fascinerande.
Men ja, tvivel vi har berört. Vi har berört tro och tvivel på en gudstro har vi ju berört nu mycket.
Ja.
Finns det något tvivel som vi inte har berört som ni känner att ni vill säga något om?
Men kanske det här med att tvivla på det här som du pratade om, om man lever med någon eller om man har en vän, att man kan man vara helt säker på att den personen tycker om en på riktigt.
Ja, just det.
Att det är ju väldigt hisnande om man kanske har missförstått en relation.
Ja, eller att man har en felaktig bild av vad den här kärleken faktiskt innebär. Den kanske mest handlar om att den personen själv ska överleva det här livet. Liksom.
Mm.
Det handlar mer om att så kan jag tänka ibland vara lite tråkig och krass, tänker så här, att man kanske kan tvivla på. Nu vill jag inte säga något om mina relationer, nu vill jag faktiskt inte, utan jag bara säger i allmänhet nu att man kan ju tvivla på att kärlek liksom, och istället kanske bara är ren självbevarelsedrift.
Ja, men precis, detta är ju superintressant, för vi har ju en så skruvad bild av vad kärlek är, tänker jag. Den populära bilden av kärlek som vårt samhälle producerar igen och igen. Den är ju så skruvad, för den är ju liksom så otroligt mycket som handlar om känslorna som är i förälskelsefasen liksom. Det är ju 90% av allt som handlar om kärlek som i princip handlar om dem, just förälskelsefasen och passionen och det som man ska känna hela tiden då. Och så fort man inte känner det så finns det skäl att tvivla på att man faktiskt älskar.
Just det.
Eller att den andra älskar. Liksom.
Ja.
Så det här med vardagslunken som är när man inte har glöden utan bara liksom går från en saken till den andra, där finns det inte någon passion eller liksom glöd i det. Och då är det verkligen det här det är att vara gift eller tillsammans med någon.
Där tycker jag Arvingarna säger något bra,
ja?
Henrik.
Vad säger de?
De säger i sin förra Melodifestivalbidrag I do, så säger de någonting i stil med att vi har ju levt hur länge som helst ihop och nu står jag ändå här och känner att jag verkligen älskar dig liksom, igen och igen. Jag vill säga ja till dig igen. Och jag vet att Henrik hatar Arvingarnas musik, så därför blir det lite svårt här nu för Henrik att öppnas upp sig.
Nej, men det är inte det Arvingarnas musik jag hatar, det är hela genren.
Det är Partille du hatar.
Ja, det kan man säga.
Partille.
Men Eloise, är det Arvingarna?
Ja.
Det är ju jättebra.
Nej.
Jo då, I do, jag får hämta fram texten.
Ja.
Nu står den på engelska. Gatan är kall och natten är mörk och tom.
Ja.
Alltså, det kan ni ju göra oavsett om man är förälskad eller om man har levt ihop i 25 år.
Och ingen mossa kanske man har.
Vi vet kanske om att något måste hända om vi ska hitta tillbaks i... Ja, så här. Den här podden ni har lyssnat på nu, kära lyssnare, där får ni alltså till er låttexter från Arvingarna från Partille. Då vet ni vad ni har. Det skulle vi egentligen sagt i början, så kan man välja redan där om man vill fortsätta lyssna.
Kommer ingen av dem från Lerum?
Jo, han bor i Lerum nu, Kasper.
Ja, det är det, för det har de pratat om på daglig verksamhet.
Men inget kan ta ifrån mig att de kom från Partille. Nu kommer det. Jag tänker på vad som hänt oss, orden du sa som var så sant, att min kärlek har svalnat. svalnat. Kom igen där. Vi vet om att något måste hända om vi ska hitta tillbaks igen. Aha. I do. Kommer refrängen. Nu står jag redo här framför dig och inser att jag älskar dig. I do, kommer igen. Du gör mig lycklig. I och för sig, nu kommer det där med känslan in, Henrik. Mm. Det skulle man gärna vilja haft. Det är sån härlig vardagslunk eller någonting. Men här säger han i alla fall som till slut säger han, jag måste ha dig i mitt liv. Känslan som finns blir slentrian. Och då vet jag att de sjunger slentrian för att förstärka det. Man tar det för givet, livet.
Ja.
I vardagen är det lätt att glömma. Jo, här står allt du har sagt, Henrik.
Mm.
Jag tycker att den här låten kanske får avsluta idag, ja. Eftersom vi ska gå vidare. Ja. Vad säger ni?
Jo, men finns det en plats över för Henrik i Arvingarna? Det kanske finns en vakans. I så fall kan du väl ansöka?
Jag vet inte vad jag ska säga.
Men den låten var inte som alla andra låtar som sjunger om passion och kärlek. Den handlar om slentrian.
Ja. Ska den vara som avslutningssång då?
Kan ju inte spela en hel låt så.
Tyvärr. Kan du sjunga in den rika på ditt sätt?
I do. Jag har sjungit in den på mitt
sätt. På ditt sätt.
I våning. Den sångstilen kallas våning.
Jag tycker om den genren mycket mer än dansband.
Tack.
Okej. Men dansbandstexterna,
men den låg ju i hela hennes uttryck. Hela hennes uttryck uttryckte allt det som de hade skrivit.
Mm.
Ja.
Tog jag bort ditt nu, Henrik? Du kan få avsluta
nej.
Det här med
nej. Nej, men jag kan kontra med att koppla tillbaka till Eurovision då, för då Islands bidrag handlar nämligen om hur de han är gift med och har varit gifta i 10 år och säger att det bara blir bättre och bättre.
Oh,
det tycker
kul.
Jag är jättetrevligt också.
Ja, det var bra grej.
Det var
en väldigt svängig sång också.
Var det Israel?
Island.
Vad är det för skillnad?
De har gröna kläder i Island.
Mm.
Ja, det har de inte i Israel.
Ja. Det finns ett Instagramkonto med en tant i New York som alltid har gröna kläder. Ja. Green lady in någonting.
I New York.
Ja, hon har grönt hår också.
Oj.
Ja, och ganska gammal. Nu ringer en klocka. Ja, just det.
Pytteliten.
Ja.
Ja.
Mm. Nej, men vi kom inte längre så här.
Nej.
Tack.
Nej.
Jag tyckte att det var spännande.
Ja.
Nog egentligen lyft mer på relationstvivelstenarna. Men det kanske vi kan göra någon annan.
Relationstvivel kan väl vara nästa.
Ja.
Har vi pratat om relationer?
Jag vet inte. Kärleksrelationer kan vi kanske prata om nästa gång.
Ja. Nu är ju till och med jag inne i en sådan.
Mm. Just det.
Då kan vi vrida och vända på den.
Ja.
Nu berättar du allt om den och så vrider vi och vänder på det.
Okay. Det gör vi gärna.
Okay.
Det gör vi gärna.
Tack.
Mm.
Ja.
Mm. Tack för att ni har lyssnat, hörni, på det här.
Tack.
Vi önskar att ni ska ha en härlig dag.
Ja.
Mm. Med tro och tvivel.
Ja, metrologi.
Mm.
Och det också.
Mm.
Vad trevligt.
Vi får se.
Okay. Hej.
Ha det fint. Hej.
Hej.
Hej, hej.
Dej.
Sakta och försiktigt vaknar jag till liv. I trädgården står ett lokomotiv. Solen lyser på granna höstlöv. Min ena granne är nästan död. Min andra granne är avlång och slank. Hans ryggslut gör honom lite granna svank. Han vill bli som en blyertspenna, ligger och vilar i sin stupränna. Jag har tappat reglerna för hur man gör. Jag kan inte se någon regissör. Men här går det visst bra att bara stå och glo utan att göra något viktigt. Här vill jag fortsätta bo. lite annat. Allt utanför verkar ha stannat där ute utanför trädgårdsmuren. Jag tror jag är av livet buren. På verandan sitter grannar båda, undrande var de ställt sin verktygslåda. Solen lyser på höstlövgranna. Här i huset av luft vill jag stanna. Att reglerna för hur man gör, jag kan inte se någon regissör. Men här går det visst bra att bara stå och glo utan att göra något viktigt. Jag har tappat reglerna för hur man gör, jag kan inte se någon regissör. Men här går det visst bra. Fortsätta bo.